Ja, han började på receptionen 1994 på TV-sporten på SVT. Men han har många ägg i olika korgar. Han är författare, producent och programledare. Välkommen hit, Henrik Jonsson.
Tack så mycket, Bettina. Tack.
Va?
Ja.
Vad hände?
Vad hände med TV-sporten, Henrik? Och vad hände med, ska vi säga, 90-talet? Eller låter vi gamla då?
Nej, men alltså gå från receptionist, säger man det om en man?
Ja, faktiskt. Jag skulle vilja säga att det är ett könsneutralt yrkestitel.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du är ju en väldigt mångfacetterad person. Mm. Jag vet att du jobbar som redaktör, du jobbar med sommarpratarna, du är programledare, du har jobbat med radio, du skriver massa böcker. You're all over the place. Mm. Och det gillar vi. Du är en sjukt smart person. Men innan vi kommer in på hela din karriär och din fru och hästhoppning och OS och allt vad ditt liv handlar om, så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt.
Ja, ska jag berätta lite om min uppväxt? Den var bra, för att det var en uppväxt i radhus när man kunde gå hem till kompisar och knacka på dörren och fråga: hej, är Jonas hemma? Och så sa de: nej, han är någon annanstans. Vadå? Ah, jag vet inte, han kanske är hemma hos Pelle. Då cyklar man hem till Pelle och gick hem till honom. Och det märkliga med uppväxter är ju att de har ju varit, men jag tror att i minnet så förändras de hela tiden. Så jag skulle vilja veta om, så att jag hamnar i en djup depression någon gång i mitt liv, en sån där riktigt allvarlig djup, om jag skulle börja känna att min uppväxt var dålig. Men nu mår jag väldigt bra, så nu upplever jag att min uppväxt var väldigt bra. Den var trygg i vårt område och det var ett klassiskt område utanför Lund. Man kunde cykla in till stan 10 minuter, med sånt här område med radhus, villor. Det kallades för höghusområde, men de var inte högre än 3 våningar. Där socialen hade köpt en del lägenheter, så där var det lite stökigt och lite farligt. För där hände det grejer, och där var det också så spännande så att det var många familjer som bara hade en förälder. En mamma var alltid i huset, eller kanske, och ibland så hade de olika pappor som kom och gick, så att det var väldigt homogent uppväxt.
Var det svenskar vi pratade om nu?
Ja, det var väldigt mycket svenskar, och så vet jag att jag tänker, för att det fanns ett annat område i närheten där det var väldigt blandat med olika nationaliteter, men där var det väldigt mycket nationaliteter från Sydamerika och Island. Islänningar, för att de var i Sverige och pluggade, och Chile, Argentina, för att det var politiska flyktingar. Så att det var, nu vet jag att detta låter kanske väldigt dumt, men för att försöka var tydligt. Det var finflyktingar. De hade flytt för en fin sak. Det var frihetskämpar, intellektuella människor som flydde förtryck och kom till Sverige för att fortsätta sin kamp.
Det var ju under Pinochet.
Exakt. Pinochet, mördare. De demonstrationstågen gick genom Lund.
Det sjuka är att jag har ju läst på lite om olika ledare, diktaturer i världen. Och jag blev förvånad. Alltså det är klart han var en diktator, men jag var förvånad över hur få Pinochet hade dödat jämfört med Stalin och Lenin och Hitler och Mussolini.
Ja, det var väl framförallt en berättelse om människor som försvann. De som hördes och syntes, att de försvann och plockades bort och utsattes för tortyr för att de skulle säga något, avslöja sina vänner. Att det vet jag att det var en del som man umgicks med, som gick på samma skola, vars pappor hade utsatts för hemska saker snarare än den här typen av diktatorer som du nämner, som mördar sitt eget folk i stora skalor. Och där är ju historien och världen fylld av elände, och framförallt Europa, som jag läste en bok där de pratar om att det som Europa framförallt har exporterat ut i världen är ju våldet. Våldet som kommunikation. Jag ska berätta för dig vad som gäller, därför ska jag göra det illa.
Ja, om du tittar på alla kolonier runt om i världen, det är ju Europa som stått bakom all typ av massmord. Och det roliga, jag tycker det tragiska är ju att man har framställt muslimerna som de vidriga terroristerna de senaste 23 åren. Mm. Men man tittar inte tillbaka på sin egen historia.
Nej, det är väl anledningen till att man kör på vänster sida av vägen i stora delar av världen, för att britten har varit där och att portugisiska språket är ett stort språk ute i världen. Så att visst finns det europeiska spår.
Du växer upp då utanför Lund, du har många vänner, förstår jag. Du har väl alltid kanske varit lite av en linslus, tänker jag.
Ja, jag tror att jag har varit en sån som i grupp har hörts och synts. Jag spelade mycket handboll, var ju min stora grej. Det är nummer ett sporten i Lund, och blev ju målvakt. Jag tror att där ställde jag mig redan när jag var 6-7 år gammal, att jag tycker om att vara i grupp. Tycker om att vara i laget, men tycker om att ha en egen tydlig roll. Så att det har nog definierat mig. Men jag har liksom inte sökt mig till att höras eller synas när det har varit skolrevyer eller satt upp pjäser och sånt där. Då har jag aldrig varit den som snälla får jag spela huvudrollen, snälla, utan jag har nog bara varit högljudd, tror jag.
Men har du alltid gillat att läsa och skriva?
Ja, det har jag gjort. När jag var liten så, alltså jag kanske var 13-14, så gjorde jag egna tidningar och tyckte om att sitta och knappa på skrivmaskinen. Men jag var ingen sån som skrev fina uppsatser i skolan, och jag var absolut inte duktig i skolan. Men jag tyckte om att läsa böcker, och jag läste saker som jag själv valde. Men jag var väldigt liksom, hade väldigt svårt att ta till mig kunskap i en geografibok eller en kemibok. Jag läste det och inget hände. Läste en gång till, inget hände. Men så kunde jag läsa en Jan Guillou-bok om Hamilton, hans agent Cockroach. Och än idag så vet jag vilka adresser han bodde på i Stockholm och vad han gjorde och så vidare.
Det kallas för ADD.
Aha, okej. Okay. Ja, tack så mycket för den diagnosen. Och det har ju också varit, det är ju en räddning i bemärkelsen att det ger ju ett eskapismen, det vill säga verklighetsflykten, i att kunna titta på film och läsa böcker har ju varit väldigt berikande. Men det har varit stökigt att gå i skolan, för man får ju alltid höra att du kan om du vill. Det sa ju även mina föräldrar, du kan om du vill, men jag ville nog, men det gick inte.
Nej, jag vet vad jag, min analys, jag drar den på några sekunder. Jag tror att din läsning har gjort att du kom tillbaka. Och läsningen är ju också en del av lärandet.
Ja, men så är det verkligen. Att kunna umgås med ett språk och förstå ett språk. Och jag tror också att kunna uttrycka sig och säga vad man menar och bli förstådd lätta på väldigt mycket frustration. Att kan man inte säga vad man menar så tvingas man mena vad man säger. Jag kan uppleva det när jag pratar engelska, att jag har ett stort ordförråd. Jag kan läsa böcker på engelska, se filmer utan text eller se med engelsk undertext. Men jag kan ibland inte hitta de här nyanserna. Jag skulle aldrig kunna skriva på engelska till exempel. Det blir liksom lite rock'n'roll engelska. En låttext skulle jag nog kunna skriva. Men jag känner att på svenska så kan jag ibland läsa text och läsa om en text bara för att det är som en fin färg. Det är som något vackert.
Och det kan jag ju också säga då, att det säger de ju i skolan nu till barnen. Man ska läsa då en kvart om dagen. Det är att läsa om samma text hela tiden, för då fastnar också orden. Att du behöver inte läsa 10 olika böcker, utan att när man lär sig orden, det lär man sig bäst på att läsa om texten.
Ja, jag har aldrig hört. Det är väldigt fint.
Så att du gjorde det utan att förstå att du gjorde rätt.
Ja, för att det där, när du säger det så blir jag ju glad, och i bemärkelsen att jag känner mig förstådd. Det här med att jag har alltid haft ett driv av att vilja göra saker. Det är bara det att jag har haft ett driv av att vilja göra någonting annat. Något som jag själv bestämmer. Jag började med radio redan på högstadiet. Vi var några stycken som fick tillgång till kyrkans radiostudio. Och där kunde vi lägga hur mycket tid som helst och vara där. Och även vi inte hade några lyssnare, men vi gjorde det för att vi tyckte om det. Men sen skulle man göra ett specialarbete i skolan om ett land, så stökar man av det lite grann så där för att bli av med det.
Och det är exakt det jag säger, du lärde dig ändå.
Och jag tror också att en del som inte läser, att det ibland är lite som människor som inte tränar, att jag skulle vilja men jag hinner inte, eller att man tror att det här är ingenting för mig, att läsa böcker är något fint och jag är inte sån, istället för att ta en bok som kanske passar en, vad det nu handlar om, att blommor, eller vi älskar ju att läsa om mord i vårt fredliga land, att börja någonstans, för du måste lära dig på samma sätt som när det kommer till att träna din kropp. Du måste börja med att lära dig att träna din kropp och börja med att förhålla dig till att det inte är roligt, det är någonting annat. Jobba med någonting som kommer vara härligt sen. Att har man sett alla så mycket bättre och alla så ska låta alla avsnitt av Robinson, så är det rätt mycket träning och lästid som man har valt att göra någonting annat med.
Och just med träningen, jag ville säga det också, jag spelade handboll sedan jag var 9 år också. Jag visste att vi hade något gemensamt.
Jag måste säga vilken position. För antingen var du, jag tror du var 9 meter spelare, vänsternia, du är högerhänt.
Ja, absolut. Ibland hoppa in i mitten och på kanten, men jag gillade just vänster nya positionen. Komma in där lite, snika in med det från inte riktigt på hörnan och inte i mitten.
Jag kan tänka mig att du var en elak försvarare. Vass armbåge.
Ja, alltså det gick ju inte en match utan att man inte blödde eller nageln på stor tån flög av eller man hade lite ont i axeln.
Underbar sport. Jag är faktiskt ungdomstränare i handboll fortfarande. Man ser 14-åriga pojkar som jag tränar, vad de är beredda att gå igenom i termer av
fysisk närkontakt,
smärta och glädje. Och sen sitta och äta godis blåslagna på ett klassrumsgolv för att nästa dag byta om till svettiga kläder och bara göra det en gång till.
Är det så jäkla roligt? Jag ser dina talanger, I understand who you are. Du ser till och med bra på engelska.
Great.
Du börjar ju ändå på juristlinjen sen.
Ja, alltså det är väl kanske en av de kortaste juristkarriärerna som finns. Jag kom in efter gymnasiet, så gjorde jag lumpen här i Stockholm och sen flyttade tillbaka till Skåne och gick på folkhögskola för att städa upp mina usla betyg. Och då kom jag in på juristlinjen.
Var det kul att plugga då?
Nej, men jag gick aldrig dit överhuvudtaget.
Men jag tänker folkhögskolan för att tentera upp dina betyg.
Ja, det var roligt, för det var första gången som jag gick i skolan för att jag egentligen ville det. Och att jag helt plötsligt var lite, jag tror att jag var omogen, att jag låg liksom lite efter och fattade att nu måste jag, om jag nu ska gå hit så måste jag göra någonting av det. Om jag ska göra detta måste jag försöka göra det bra. Gör det inte bara för att bli av med det. Och det var väldigt trevligt. Det var ju en folkhögskola där många bodde och vi som gick där tror jag kommer ihåg varandra. Det hände ju ibland att man träffar någon som, hej, det är jag som är, kommer inte ihåg vilken samma klass. Och det blev alltid ett väldigt positivt minne. Så då kom jag in på juristlinjen. Men så fick jag ju jobb på TV-sporten i Stockholm och faktiskt samma dygn fick jag beskedet att jag kom in på juristlinjen och att jag fick jobbet i Stockholm. Så då fick jag ta det beslutet att jag väntar lite med juristlinjen. Och sen så flyttade jag till Stockholm och jobbade några år och gick och skrev högskoleprovet och sökte till juristlinjen igen för att jag skulle bli akademiker. Det ska man bli om man är från Lund. Och så kom jag in på juristlinjen i Stockholm. Och då började min karriär. Då var jag på ett upprop och en föreläsning och sen slutade jag. Så att det är så mycket jag har pluggat.
Och varför sökte du jobbet i Stockholm?
För att
som receptionist.
Ja, min stora syster jobbade på Rapport som sån här direkttextare, alltså framförallt text till människor som har svårt att höra. Man kan läsa från svenska till svenska. Och där, då hade man på den tiden, vet inte om den finns kvar, en intern tidning som hette Vi på TV, och där sökte de någon som till receptionist. Jag tror det var om du kan ha många bollar i luften. Och tycker om sport. Och det tyckte jag lät som
jag. Du bara handboll.
Ja, verkligen. Det här jobbet är för mig. Så då åkte jag upp, då sökte jag jobbet. Det är faktiskt endast, jag skrev ett brev. Jag kommer ihåg hur det började. Att jag kände att det kommer vara så många som söker jobbet. Så jag måste försöka sticka ut. Så att jag postade det så att de skulle få det på min födelsedag. Så det började så här. Hej, jag heter Henrik Jonsson och idag fyller jag 22. Och jag så beskrev mig själv lite grann. Och då blev jag kallad på en anställningsintervju och åkte upp hit och gick och genomförde den. Och sen fick jag jobbet. Ja, och det var helt fantastiskt.
Och jag vill säga, du ser bra ut, hel lille svensk, trevlig, verbal.
Ja. Du smickrar mig, Bettina.
Ja, men det är sanningen, Henrik. Mm. Vet du, och när du börjar där. Mm. Och sen så jobbar du där. Och vad lär du dig?
Jag lär mig framför allt att det som jag har tyckt varit roligt i hela livet, det vill säga att göra kreativa saker, faktiskt går att arbeta med. Att det är ett yrke. Och att kliva in på TV-sporten när man vuxit upp med att titta på Sportnytt och Sportspegeln. Att se de som gör detta som för mig är i det närmsta gudomligt, det vill säga det finns på riktigt helt plötsligt. Och de som jobbar där har heller inga utbildningar. Det är väldigt många avbrutna akademiska utbildningar. Någon har kanske gått på journalisthögskolan. Men att det finns en plats för sådana som mig. Att det finns en bransch där man uppskattar de som tycker om att jobba. De som tycker om att tänka på ett eget sätt. Det var nog det som jag framförallt lärde mig. Att det finns liksom en plats för sådana som inte har alla rätt på provet.
Men som ändå har suttit och läst böcker hela livet.
Ja, det, exakt. Det uppskattas att komma med någonting annat än vad som redan finns. Det var nog det som det tog många tid för mig, rätt lång tid för mig att förstå att det här är på riktigt. Det var ju nog det som var anledningen att jag då fyra, fem år efter att jag börjat på sporten och sen gick vidare och blev programledare att när jag sökte in på universitetet igen, eftersom den tiden kanske bara var till lån, så jag måste bli vuxen någon gång. Men efter andra gången på universitetet så nej, det får bli så här. Det här är ju ett jobb. Jag har ett arbete.
Jag tänker ibland när folk säger så här, har du en journalistutbildning, jag intervjuar människor eller samtalar med folk och så vidare. Men jag har ju utbildat mig hela mitt liv, tänker jag då. Jag har ju satt ju på bussen redan som 2-åring och intervjuade liksom de som satt bredvid mig på bussen. Allt det du har gjort i ditt liv har ju också varit någon form av utbildning. Så att du var redan utbildad för det när du kom dit, tänker jag.
Mm.
Sen nej, det står inte skrivet universitet.
Mm.
Men det har varit din resa och det har ju varit det du har hållit på med. Så att man kan, ja, du startade din radio där och pratade. Så att du hade ju erfarenheten redan när du kom dit. Utan att förstå det själv.
Ja, och det, jag tror att det är precis det som du säger. Alltså utan att förstå det själv. Att det svåra är nog att ha förmågan kanske till viss del, men också att ha utrymmet att kunna följa det som man vill göra. Att som du säger, att när du var 2 år och pratade med människor, att det är liksom livets skola, att våga ta studenten i livets skola, att inte då tvinga in sig i något och hamna på ett ställe där man känner att okej, jag går till mitt jobb idag, men imorgon så ska jag starta kaféet, blomsterbutiken eller skriva den där boken. Och så tänker man så varje dag, och helt plötsligt så är lånen på huset för höga för att du ska inte gå till ditt arbete, och barnen är stora nog och inte riktigt vill jag veta av dig, och det enda man känner är att man är väldigt frustrerad över att livet liksom blev någonting annat än vad man kunde. Men om man har turen och möjligheten att kunna följa något slags flöde i livet, så tror jag också att det är lättare att att förstå sig själv. För det är ju inte alltid enkelt att vilja jobba med det som man tycker är kul. Det finns ju något enormt privilegierat i att ha förmånen. Det bygger ju på att man är i ett land som Sverige där vi utgår från att vi får mat och tak över huvudet och att ingen tänker skjuta mig eller det kommer regna bomber från himlen. Utan man kan faktiskt ägna sig åt att vilja följa sina drömmar, eller i alla fall sina, det man tycker om. Och det därför jag känner mig privilegierad i bemärkelsen att jag har haft möjligheten att göra det. Jag är väldigt tacksam över att kunna få vara kvar i fabriken av de som gör poddar, skriver, hittar på, gör saker, precis som du sitter här och gör detsamma, att det gick.
Ja, och man på något sätt, Jag håller med dig. Man är ung och man vet inte riktigt vad man vill. Och jag tänkte då lite som du. Jag höll på mycket med teater, både på högstadiet och gymnasiet, och stod mycket på scenen. Och det naturliga hade varit att fortsätta med det och läsa det på gymnasiet och kanske gå vidare. Nej, jag måste ha en utbildning. Det ser ju jättekonstigt ut om jag inte har någon form av akademiskt.
Kommer du få något akademiker hem?
Nej, absolut inte. Flyktinghem. Mm. Socialbidragstagarhem. Ja. Nej.
Men då kanske det också var extra viktigt, säger jag lite fördomsfullt, att gå nu i gymnasiet, ta nu tillvara på det här, för det här är gratis, det här finns.
Jag skulle faktiskt säga att nej, jag fick ingenting sånt hemifrån heller, och så här, det är lätt att säga när man är vuxen, det är mammas och pappas fel. Mm. Men det fanns liksom, du vet, vi var så många ungar och det fanns inte tid för att sätta sig ner och bara, vad vill du med ditt liv egentligen, vad känner du? Nej. På den tiden ser det som gick Goda grannar, Vänner, kommer du ihåg Varuhuset?
Underbara tv-serier.
Ja, men det var ju bara liksom, kanske var då en som spelade någon på någon båt typ. Mm. Alltså, så att det var liksom, det var inte för oss på något sätt. Nej. Förstår du?
Det där är jävligt intressant. Alltså, ja. Man känner sig att det där får ni hålla på med. För det här ja, men finns liksom ingen plats.
Det finns ingen plats. Sverige var svenskt. Mm. Och när jag började som väderflicka 2000 på TV3. Då var det ju någon som till och med mejlade in till kontoret till Fredrik Birging och skrev, har inte vi tillräckligt många svenskar som kan presentera Vädret? Alltså, då förstår du liksom hur det såg ut. Och det här var 2000.
Ja.
Det är alltså 24 år sedan.
Det där är helt otroligt. Jag vet ju när jag hörde en radiodokumentär för ett tag sedan, när den första kvinnliga nyhetsuppläsaren hade läst nyheter, när den antalet brev som man fick till Sveriges Radio, varför ska detta vara nödvändigt? Varför gör vi så här? Och det Sverige som hände någonstans där början på 90-talet med Ny Demokrati och Lasermannen, att det blev, där började någonting hända som sen då liksom har sakta, men det är oerhört intressant, framförallt då med TV3 Direkt som skulle vara edgy, snabbt, samtida, storstad, modernt, kul. När du då kommer och inte ser ut som Bettan Svensson från radhusområdet i Sundbyberg, att man tycker att du har tagit någons plats.
2000. Och så säger de här människorna, integrera er, ta sedan dit ni kommer. Alltså nu när vi gör det, då är inte det okej.
Nej.
Alltså det är så, man kan ju skratta åt det. Fredrik Bering, vi garvade åt det där och då. Nej. Men som 21-årig så blir man ju ändå lite så här, oj då.
Ja, framförallt när man hamnar i offentligheten, när människor som man inte känner börjar ha åsikt om hur man sköter sitt jobb. Det är ju alltid väldigt känsligt, och framförallt som jag vet, det var på TV3 direkt, och satt där nere i Värtahamnen och så gick man in i ett rum och så brände man av vädret, och helt plötsligt började folk höra av sig. Hallå där, varför står du där helt plötsligt hemma i mitt vardagsrum och berättar att det ska bli sol imorgon?
Och på den tiden, även redan 2000, för det var innan Instagram, det var ju innan alla sociala medier, så, och så många kanaler fanns ju inte, även om kabel-tvn och allt fanns. Men man förstod inte heller vilken genomslagskraft tv har.
Mm.
Det fattar man ju inte, för att när du står där i ett rum, som du säger, man bara pratar inför en liten kamera, då tänker man ju inte att det sitter flera hundratusen och tittar på det här. Det är så sjukt allting.
Ja, det där, och speciellt också vem det är som tittar. Jag jobbade ju 96, så gjorde jag ju barnprogram, Kannan hette det, och sen gjorde jag, var jag programledare på Lilla Sportspegeln, och då hade vi liksom tittarsiffror över 1 miljon. I Lilla Sportspegeln hade jag alltid över 1 miljon. Och det var många barn som hörde av sig, men det var alltid snälla saker och mycket brev till tävlingar och sånt där. Sen började jag på ZTV, ja, 98 kanske. Och vi hade tittarsiffror runt 50 000. Och då började helt plötsligt människor sådär, var har du köpt de jeansen? Var kommer den tröjan ifrån? Det fanns liksom en slags lifestyles undran, att de, vi helt plötsligt så pratade vi med människor som satt någonstans och att ville vara som vi som var på tv, det som idag då är influencers. När 13-åriga tjejer gör liksom 8 steg till en bättre hy och så här ser du ung ut. Den typen av att visa mig hur jag ska bli äldre, att det var för mig så där wow, folk bryr sig om vad jag har för färg på mitt skärp. Medan man var på SVT, när det satt 1 miljon människor, så var det viktigt att bara vara trevlig. Medan på ZTV skulle man vara någon, eller man var någon som någon annan ville vara, för det fanns någonting annat.
Och hur, det där, hur tog du det då? Blev du lite fylld av dig själv?
Nej, jag
ljug inte nu.
Nej, men precis. Man vill ju säga nej. Men det, jag tror att det som var 90-talet var att vi, det fanns en status och en magi att jobba på tv, för att det var upphöjt. Det var väldigt många sådana här samtal man fick från kvällstidningar, man skulle uttala sig om saker, väldigt mycket enkäter så här, hur slutar fotbollsmatchen idag, eller vem vill du pussa i påsk, ska Sverige gå med i, ska Sverige byta valuta till euro? Det kunde vara politiska saker, det kunde vara trams. Men det var det som gällde. Att vara programledare var väldigt upphöjt. Folk undrade väldigt mycket vad man tyckte. Sen kom ju de här såporna, Skilda världar. Då var det såpaskådisarna som var de stora. Sen kom ju dokusåporna. Och då var det ju de som var de stora. Robinson, Robban och... och sen så det som idag då influences,
att Instagram och TikTok.
Ja, men absolut, man vill veta liksom vad de stora influenserna röstar på, för jag vill rösta som Therese Lindgren.
Det var ju en liten klick av människor som fick den uppmärksamheten som du säger, så man blev nästan lite gud.
Mm.
På den tiden, eller många stjärnor och många program och allt vad det är innan Instagram, De tyckte det var jobbigt med paparazzis, det var jobbigt med fotografer. Man ville liksom bli lämnad i fred.
Mm.
Sen när det här fokuset då skiftade, när vanliga dödliga, precis som du säger, Robinson, Robban, eller ännu mer nu med Instagram och Bianca Ingrosso, ja, men folk som är stora liksom, som egentligen, nu är hon sjukt duktig, men jag tänker även vanliga som bara kanske visar någon klädesplagg eller tycker något av flera miljoner följare. Den personen är helt plötsligt viktigare än personen som blev irriterad över att bli jagad av paparazzi. Så att, och då är det inte så kul längre för den andra personen som egentligen då har jagat bort de här paparazzi-personerna. Så även de personerna börjar nu visa personliga grejer på sina Instagram för att få likes och, och kommentarer och allting. För nu är ju konkurrensen så mycket hårdare. För nu kan även liksom Ingrid från Åkersberga vara en större profil än en världsstjärna.
Ja.
Och det här, de har ju tappat sin... Ja, det där är triumfplats.
Ja, exakt.
Så nu jagar de själva och visar mer grejer av sitt privatliv än vad de hade gjort när de blev jagade.
Ja, och det där är oerhört
har du
intressant.
Tänkt på det?
Ja, alltså, du sätter ord på det på ett bra sätt. För att det var ju också... Det är ju... Det fanns ju framförallt på 90-talet när det fanns någon slags våg av ironi och att man inte... Man skulle inte göra saker. Det fanns liksom att vara aktivt passiv i bemärkelsen att man skulle säga nej till allting för annars var man en sellout. Man skulle inte ställa upp på grejer men man skulle ändå synas. Och sen så ville man inte synas och sen helt plötsligt kommer kreti och pleti och börjar synas och filma liksom rakt ner i sina underkläder och få massa likes och så vaknar den här gamla generationen till lite för sent. Oj, jag måste visst vara med att det här allmänhetens uppmärksamhet som man innan när tv var det stora, den fick man ju gratis. Men då var det någon som var tvungen att välja dig. När du väl var utvald så var det bara till att gå ut och ställa sig på scenen för publiken stod där och väntade. Nu måste du ju liksom hitta din publik, bygga upp din publik och göra någonting annat. Vem som helst kan göra det, men... Det är så oerhört många mer som är med i racet. Alla kan kliva på. Du kan göra en låt, lägga ut den. Du kan göra en film med din telefon, lägga ut den. Scenen är oändlig. Och därför är det väldigt roligt, som du säger, de som kommer från gamla skolan och sen så helt plötsligt, oj, jag kanske måste lägga ut ett foto på när jag äter lunch. God lunch. Eller när man är lite wild, ett foto på ett glas vin.
Ja.
Extra lunch idag, skoj skoj.
De här too late säger jag.
Verkligen. Eller inte kan gå och liksom fika med en kompis utan att säga härligt med kvalitetstid med väninna. Att det blir liksom fan, det finns ju folk som gör så fruktansvärt roliga grejer och det kan jag vara avundsjuk på när jag läser om JLC eller I just want to be cool. De här kollektiven som bara öser ur sig idéer. De är så jävla duktiga på att filma, klippa idéer, jobba stenhårt, men de har inga chefer. De har inga utvecklingsmöten. Det är ingen som tar dem i örat. Ni får inte säga könsord. Det här kan uppfattas som rasistiskt. Det här kan uppfattas som homofobiskt. Jäsp, jäsp, jäsp. Nu får ni tänka på att det är känsligt läge i världen. Nu får ni inte säga som bara kan skita i vad som helst. Bara håll käften. Jocke Lundell som bor i Norrköping där jag bor också. Jag älskar ju honom och han sett. Han själv är större än vad Aftonbladet är. Håll truten, jag gör vad jag vill. Jag har gjort det hela mitt liv.
Ja.
Ja, de skulle jag vilja ha tillhört.
När tidningarna tappar makten.
Ja.
När narrativet, när tidningarnas narrativ tappar makten. Och det ser du ju också nu i den här konflikten med Palestina och Israel.
Mm.
När TikToken... Nu får reda på allt genom TikTok och Instagram och tidningarna skriver om händelserna 3 veckor senare så har de ju tappat all
trovärdighet.
Tack.
Kredibilitet.
Ja, tack. Mm. Tack, du kan fylla i honom.
Nej, jag förstår det.
Ja, men så är det ju.
Ja. Jo, men det är
ju det är helt sjukt.
Ja, och jag förstår
det. Det har vänt på 10-15 år.
Ja, och att... Det går en jättebra dokumentärserie på Sveriges Radio nu där de har följt, jag har bara hört delar av första programmet, 13-14-årig kille som rör sig i det som vi slarvigt säger gangstermiljö eller kriminell miljö, hur han följer de storfräsarna med, när det kommer till våld och vapen och bling bling genom sociala medier. De kan se en misshandel som utspelar sig igår. De kan se hur någon han känner har förnedrats. De kan se att ett gäng har skaffat nya vapen. De följer en nyhetskanal som jag följer.
I tiden?
I tiden. Exakt, det handlar bara om ett par timmar. Medan man då, jag som följer liksom Dagens Eko och Dagens Nyheter. Och...
Så han är ju egentligen, han skulle kunna vara journalist för
ja,
det här.
Ja.
För han är i det. Mm. Och det är det här som jag tycker också med journalister nu, nowadays. De gör ju inte sitt jobb.
Nej.
Alltså, de tar ju in andrahandsinformation. Mm. Och så väljer vi vilka vi ska tro på. Och i Sverige väljer vi att tro på amerikanerna och engelsmännen och Europa och USA. För det är där vi känner oss hemma. Så det blir vårt narrativ, alltså vår berättelse. Och så läser man kinesiska tidningar och så har de ett helt annat narrativ. Eller Ryssland, ja, eller you name it. Och så utgår vi bara från att alla andra är lögnare. Och vi är sanningsenliga.
Ja.
Men var är ni? Är ni på plats? Mm. Ser ni det med egna ögon? Mm. Nej. Vi hämtade hem det från CNN.
Ja, precis.
Man hämtade hem det från Hollywood.
Ja. Jo, men det där är ju oerhört intressant vem som äger sanningen. Och att man alltid ska vara försiktig med att tro att man har samma sanning. Jag var för några år sedan i Vietnam och då var vi och tittade... Tog med mina söner på, jag tror det heter Krigsmuseet. Men där pratade man då, vi pratade om Vietnamkriget. Medan de sa bara, nej, vi pratade om the American War. Det var det amerikanska kriget, heter det för
100%.
Dem. 100%. Och att känner jag det klart att detta är ju en... Om det är så ni säger här där det utspelade sig så är det nog det vi får hålla oss till. Och jag som då uppvuxen med Rambo och massa coola Vietnamkrigsfilmer, Apocalypse Now och så vidare.
De amerikanerna var de oskyldiga.
Ja, då, eller att de var ute efter liksom någon godhet i alla fall.
Ja, det är det jag menar.
Och befria på något sätt.
Ja.
Och osagt vem som har rätt och vad som är vad, men däremot så ska man nog respektera originalkällans uppfattning först.
Men vad då? Det var väl inte så att Vietnam attackerade USA på amerikansk mark?
Nej, det tror jag vi kan vara överens om.
Vi kan väl börja där. Ja. Vad hade de i Vietnam att göra överhuvudtaget?
Mm.
Men det är också en annan podd.
Konfliktpodden med Bettina Philipsson. Ja, välkomna.
Jag tror vi skulle ha en riktigt bra sådan.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tänk till alla världsstjärnor, jag bara tänker Madonna, den, som bara nu lägger ut på sina barn och där och hur de stökar i köket. Alltså det hade hon aldrig gjort.
Nej.
Om hon hade ägt det.
Nej.
Om inte hon hade haft konkurrensen bland vanliga människor. Det är det här som är så kul att se.
Mm.
Helt plötsligt vill de också sälja ut sig själva.
Mm.
Man bara, men när ni hade 20 år av makten att göra det, då skulle ni ha integritet.
Ja, det där är ju intressant. Vad som är integritet. Som jag känner mycket i samband med att det pratas om den här dokumentärscenen om Beckhams. Att det väldigt mycket handlar ju om att de har blivit förföljda och inte har fått vara i fred och alla har rapporterats mycket om dem. Men de har ju själva gött och drivit på en industri och lämnat ifrån sig scheman var vi ska vara så att paparazzis kan vara på plats. Att de förstod ju det tidigt att så bygger man uppmärksamhet. Deras grej är ju uppmärksamhet. Det är ju inte att de gör något eller producerar något. Vad de säljer i sin fabrik är ju sig själva och deras berättelse om sina barn. Och sen har de ju då kunnat kliva över väldigt enkelt i sociala medier och äga det själv. Och när man då gör det, den här Netflix-dokumentären, som jag inte tycker egentligen man ska kalla dokumentär, eftersom de själva är producent och inte tar upp de riktigt känsliga grejerna, vilket jag tror man hade gjort om man skulle vilja vara en oberoende.
Som när han var otrogen med den här tjejen.
Ja, bland annat det. Att det enda de kommer fram till är att han inte var otrogen, eller hans avtal med Qatar och så vidare, som de inte tycker att det här är ingenting att ta upp, medan andra tycker att det är någonting att ta upp. Att då är det ju egentligen bara ett väldigt, väldigt långt inlägg i social media, eftersom de själva är avsändaren. Att det är det som är det stora skillnaden.
Och sen vet ju jag, och säkert du också, vi som har jobbat med massa tv-program, Robinson, jag har gjort, ja men du vet, allt från Let's Dance till nu är det hela kända Sverige bakar. Jag och Gunilla von Platen, vi bråkar typ hela tiden. Vi bara, ja men vi är från Mellanöstern, hallå.
Men, okay. Vi är
men vi är vänner och vi älskar varandra. Men i alla fall, så går man ju in i en bubbla. När du åker till Kina går du in i den här bubblan. Och varje gång man går in i en sån här tv-produktion, det vet ju du också, då är man i bubblan. Det som händer utanför bubblan, det existerar inte längre. Och du blir en del av bubblan. Och det här som är så sjukt. Säg att du är i den här bubblan i några veckor, vilken produktion det än är i, så kommer det ta dig ett halvår att komma ur den. Kanske inte som programledare, men speciellt som deltagare. För att man lurar sin hjärna nu helt plötsligt. Ta Let's Dance då. Att du är dansproffs. Att du är inne i den här tävlingen. Att det är det här som gäller. Det är vinna eller försvinna. Alltså det är så sjukt allting. Hela ditt liv kretsar kring den bubblan du är i. Och du blir en del av. Vad håller du med mig?
Ja, jag håller med dig. 100%. Jag jobbade många år med Melodifestivalen. Och det var ju verkligen så. Framförallt om man jobbar med själva sändningen. Jag var innehållsproducent några gånger. Och då är det ju när turnén väl rullar igång, så åker man ju, är man ju på plats på onsdagen. Är man på plats på torsdagen när det är kommunfesten. På fredagen är det genrep. På lördagen är det två föreställningar. Och sen är det fest på kvällen. Och på söndagen så åker man hem. Och så ska man egentligen då vara ledig på måndagen. Och sen ska man vara på redaktionen på tisdagen. Men den här måndagen, när man då inte ska vara med sina kollegor, så känner man sig så ensam. Ingen förstår mig. Och de man träffar som då vill prata om Melodifestivalen vill man inte prata om, för att ni vet inte vad ni pratar om. Ni har bara sett det här på tv. Det här är mitt liv. Och jag har inte varit med i Let's Dance, men jag känner många som har varit med. Och alla genomgår den här förändringen. De säger när de ska in i Let's Dance, men det här ska jag göra på skoj, jag skiter väl i hur det går, det ska bli kul att få dansa, kanske får en anledning att gå ner lite i vikt. Och sen när de kommer in i den Let's Dance-bubblan, så pratar ni om de här passodoblen och chatchan som om det vore världspolitik.
Som att du bryr dig.
Jag jobbade med Rika Sjöberg och skriver manus till ett program som heter Drömpyramiden. När vi spelade in förra året så var han i Let's Dance. Och i varenda liten paus, jag är den som pratar i örat på honom, varenda liten paus så står han och gör lite små danssteg och lever i det här, och nu ska vi göra den här dansen och vad tror du om detta och nu har vi repat. Och jag ser ju att han är någon annanstans och måste anstränga sig för att kliva in i vår värld, i vår produktion. Nu är han ju en fantastisk människa och både professionell och väldigt ödmjuk inför situationen att jag håller på att dansa och nu gör vi det här programmet. Så det gick alldeles utmärkt, men man kunde se det som du säger. Man lever i någonting annat.
Det är en hjärntvättning. Och åker man ut tidigt och man tror på riktigt att det är en tävling, att det är en danstävling.
Ja.
Det är det sjukaste. Ja. Mamma, vänta. Tror du på riktigt att du är bra på samba, Martina? Alltså, frågetecken, utropstecken.
Ja.
Nej, man bara liksom, men kolla, jag är så jävla bra. Alltså, jag kan skratta åt idag.
Ja.
Och ta sig ur de här bubblorna, alltså där nere, det är deppigt. Man får en dipp i livet.
Ja.
Och det märker jag, det är ju inte bara jag är bara ärlig och säger det. Men såklart, och så kommer någonting nytt och så vidare. För att du missar det livet, och det är så liksom...
Det fanns ju en dokusåpa som heter Baren,
ja,
som gick på Baren,
Robert Aschberg.
Exakt, på Skeppsbron. Och där hörde jag, jag såg inte det själv, men jag hörde från någon i produktionen att det blev väldigt många människor som har varit med i andra dokusåpor som hängde där i den baren. Man kunde inte filma dem för att de var ju liksom inte vem som helst, utan då hade det blivit en annan berättelse om man kände igen någon från Villa Medusa eller någon annan. Men det fanns något fint i det att de ville umgås med någon som förstod dem. Bara vi som har varit med i den här pressen som jag gissar att det innebär att vara i en dokusåpa av att kunna leverera på sin person. Att man ville sitta med dem som förstod. Man kanske inte pratade om det, men man hade i alla fall en gemensam upplevelse.
Ja, och sen var kamerorna där och så här, de kände igen miljön.
Ja.
Först är man många som just dokusåpor som inte är vana vid kameror och sådär. Mm. Men sen när man väl vänjer sig vid det, då blir det också typ, ett typ av liv. Mm. Tänk dig nu alla som har varit med i det här Love is Blind,
ja,
och komma ut och fatta hur stort det har blivit. Och nu ser man dem överallt, gör reklam och man blir stora på TikTok och alltså fattade de vad det, ja, nu förstår man ju det för nu har det gått så många år av dokusåpor.
Men jag tror att man, jag tror att man tror att man förstår. Man kan säga hur många gånger som helst till någon.
Mm.
Det här kommer att hända. Personen kommer nicka och när den är på andra sidan, oj, jag förstod inte. Jag har jobbat i många år med Sommar i P1, vilket är ett, det här landets största tv-program och största podd med säg 700-800 000 lyssnare på, när en människa ska berätta en historia i ett program som är en timme och 27 minuter med musik, säg 50 minuter prat. Och då brukar vi ha en återträff, en fest. Och det är alltid väldigt intressant när människor som egentligen inte känner varandra har någonting gemensamt i att den här sommaren så var det en dag som var min. Alla vi som är här, vi 58 personer, har en sak gemensamt. Det var att vi hade varsin dag när vi fick tala till punkt. Vi behövde inte komma fram till någonting. Vi behövde inte säga någonting som var spektakulärt. Vi behövde inte använda rubriker, utan vi fick resonera å ena sidan och andra sidan, och jag föddes, jag gjorde det här och sen så hände detta. Men det finns någonting gemensamt i förståelsen av att oj, vad det var många som hörde. Att den på ICA hörde mitt program, den på gymmet, mina barns kompisars föräldrar hörde det och så vidare. Man är helt plötsligt något utanför det vanliga som det är att vara en människa utanför offentlighet.
Ja, du har helt rätt. Och jag bara tänker på en annan grej. Så här, jag har ändå varit med i olika sådana här typ Let's Dance och fågeläventyret och allting. Och varenda gång tänker jag, Bettina, se inte sur ut, det här är bara på skoj, det här är det ena med det andra. Så går man in där liksom, tänk att man går in i en ballong eller man går igenom en gardin och så är det en ny värld. Och så blir man tävlingsmänniskan, man blir, ser sur ut, man säger vad man tycker och tänker, man skiter i. För att jag är uppfostrad så i min arabiska familj där man, jag struntar i vad folk tycker och tänker. Sen ser man sig själv på tv och bara, what the fuck, alltså, alla kommer hata dig för du är bara, du ser bara så jävla stör ut. Du pratar med händerna och liksom, för den där svensken som bor i den här röda stugan med vita husknutar, kulturkrock, och då har jag ändå bott här hela mitt liv. Mamma, nej. Det är bara missförstånd. Ja, men du fattar vad jag menar.
Ja, verkligen. Och det, att man spelar rollen av sig själv fast i en dopad version.
Ja, nej, men också så här, ja, för att är det tävling eller någonting, då blir det ju en dopad version. För att jag menar, så här, se glad och helyllig ut när du måste liksom fokusera och se sträng ut. Alltså, kom igen. Mm. Och du skiter ju i kamerorna till slut. Mm. Där kan du inte ha massa tankar.
Men för det säger alla som har varit med, att man skiter i kameran efter ett tag.
Ja, men så är det ju, absolut. Jag menar, den finns ju inte där. Det är en sak när du har en prompter framför dig och läser texten, liksom när du står och kör ett programledarjobb. Men när du är inne och det händer grejer och Ja, men, och du kommer in i en diskussion precis som du och jag gör. Vi hade inte brytt oss nu om kameran hade varit på till slut. Liksom. Men tillbaka till dig då. Nu vi pratar lite personal life. Du har väl haft massa tjejer, kan jag tänka mig, fram till en viss ålder. När träffade du Malin?
Det gjorde jag 20... Ja, vi har ju varit gifta i 20 år, så att det är ju 22-23 år sedan, någonting sånt där.
22-23 år.
Första gången jag träffade henne, bara sa hej, men då pratade vi inte ens en gång. Det var när jag och Gry Forssell var programledare för Fångarna på fortet. Det kanske var 00 eller något sånt där. Då sa vi bara hej till varandra och sen så sprang vi...
Var det 00?
Ja, kanske det var. Men sen så sprang vi på varandra på riktigt när jag flyttade till Söder 2001.
Var hon med i Fångarna på fortet?
Ja, hon var med och tävlade. Mm. Så att man, alltså, programledarna är ju...
Men kände du någonting där? Nej, oh, vad söt hon
nej.
Är.
Utan det som var att det liksom, när vi lärde känna varandra var ju att när jag flyttade till Söder så hennes bästa kompis från Norrköping bodde i porten bredvid på Nytorget, som då liksom höll på att bli SoFo och med massa krogar. Så det var ett ställe där man hängde och då sprang vi på varandra några gånger. Det var då liksom vi lärde känna varandra. Så att det var så som vi träffades på riktigt. Men alltså att se den fysiska människan i verkligheten var nog då. Ja, det var första gången.
Och hur bjöd du ut Malin till slut? Eller vad hände? Hade du ett förhållande?
Nej, jag var ju gift innan och hade skilt mig. Det var därför jag flyttade till Söder.
Med vem då?
Alice, ba.
Jaha, just det.
Jag gifte en år.
Men gud, hur kunde jag glömma det?
Ja, verkligen. Så att det var när jag var där och det var min liksom... Ja, vi hade ju en lägenhet ihop som vi sålde och delade på pengarna och flyttade var en sitt håll. Som man gör när man skiljer sig. Och det var där som vi träffades. Men jag bjöd aldrig ut. Malin, jag kommer inte riktigt. Det var med att man sågs och sen så sågs man igen och så bytte man nummer och så började man höras. Och sen så liksom, ja, jag ska dit. Ja, jag också, då ses vi då. Och så där. Så att det var ingen sån... trevare på det sättet. Det finns inget sånt känsligt läge liksom.
Men ni byggde upp någonting. Ja, ni lärde känna varandra. Ja. Och varför tog det slut mellan dig och Alice Barra?
Nej, men jag tror att vi var liksom, enkelt förklarat, vi var liksom barn som träffades i en väldigt stor värld som var TV.
Dagisvärlden.
Ja, men vi gick liksom, vi var programledare ihop på Kannan och det var oerhört mycket som hände och vi höll varandra i handen och sen så skildes vi åt för vi skulle åt olika håll. Så vi blev, kan jag uppleva, vuxna tillsammans. Och så tog det slut. Men jag, det tog aldrig slut på ett sätt så att jag någonsin har känt att det var inte menat att det skulle bli vi, utan jag ser tillbaka på det som ett väldigt roligt och viktigt, en viktig period i mitt liv, ett äktenskap. Som,
hur länge var ni gifta?
Tre år bara. Tre år som var en egen livstid. Det var så fruktansvärt mycket som hände. Jag kan inte komma ihåg att vi hade en enda lugn kväll. Ikväll ska vi bara se på TV. Utan det bara stod på. Det var ett enormt ös. Vi var ihop i 5 år. Att det var 5 år när man gick ifrån den här, oj vad kul det är att bo i Stockholm och jobba med TV, till att ja, det här är min stad, det här är min bransch. Så att vi liksom landade i någonting tillsammans. Så upplevde jag det i alla fall, sen har hon kanske sin version.
Är ni vänner än idag?
Absolut.
Så ni hörs på telefon?
Ja, väldigt, väldigt sporadiskt. Om det är någonting så hör man av sig till den andra. Men det är inte så att vi liksom ses och umgås. Men om jag skulle behöva någonting eller säga någonting så vi har varandras uppmärksamhet vid behov.
Och hur är hon som person?
Det var ju länge sedan. Men det är en människa som är väldigt... tydlig i sina ideal och sin riktning och vet vad hon anser är rätt och fel. Det finns en
det gillar vi i och för sig, tydlighet.
Verkligen, verkligen. det finns ett tydligt ideal och ett mod att våga betala vad det kostar att hålla sig vid sina ideal.
Ja, det är coolt tycker jag.
Det tycker jag också. Det är den typen av människor som börjar bli lite, det börjar bli lite ovanligt att man, att det är vanligare att man liksom lyssnar efter vad man tror att folk vill att man ska säga eller göra, och så gör man det i någon slags tro om att man har en riktning. Det är en tid där man kan låtsas vara revolutionär, men man har samma åsikt som 90% av övriga befolkningen.
Det är därför jag gillar Alexandra Pascalido.
Mm, ja men precis.
Jag menar, hon blir jagad av nazister, hon får hotfulla brev hem, men hon ruckar inte på sig. Och liksom står för det här mångfalden och de svaga och så vidare, och säger saker som hon vet inte gagnar henne överhuvudtaget. Mm. Och det hoppar grodor i munnen på henne, men hon slutar inte. Och jag kan ibland själv känna mig som en fegis jämfört med henne, och då är jag ändå rätt frispråkig.
Mm.
Men jag kan ändå beundra den typen av människor, vare sig man tycker det är rätt eller fel. Men att fortsätta den här kampen villkorslöst, vad det än kostar.
Mm. Nej, men Alexandra är ett alldeles utmärkt exempel. Vi är ju kompisar sedan över 25 år tillbaka. Och hon har ju alltid varit samma uppsyn, ett leende och eld i blicken, och kan säga saker ibland och ta två smällar och inte liksom falla. Jag kommer ihåg den tiden när det var nazister utanför hennes dörr.
Du bara de inte kommer hit.
Nej, men precis, och det där var ju liksom, det där har väl inte Aftonbladet riktigt gjort upp med heller, deras roll i det hela. Jag vet att det görs en tv-dokumentär om det nu, och hennes dåvarande kille Micke Alonso var ju också väldigt involverad i vad det var för någonting och gjordes, och det var ett fruktansvärt hot de utsattes för. Men det var att det ska bli intressant att se vad den här tv-dokumentären kommer fram till, vem var det som gjorde vad. Men en sak är ju säker, som du säger, de knäckte ju henne inte. De fick henne aldrig. För att hon är inte den typen av människa som låter sig knäckas. Hon kan få bra mycket stryk, men tänker inte sluta.
She's from the hoods.
Ja, på det sättet. Ja. Mm. På det sättet.
Hon är fantastisk.
Mm.
Tillbaka nu till din fru.
Ja.
Hästhoppare och OS-guldmedaljör.
Absolut.
Vänta, guld, gold.
Gold.
Alla araber gillar guld, det vet
guld.
Du. Guld. Ja. Fantastiskt. Ni träffas, och hon har ju alltid ridit, eller hur Malin?
Absolut.
Hur har era liv då, alltså, nu är ju du sportintresserad, så du måste ju ändå ha sett upp till henne som en...
Ja, absolut, som idrottsperson så gör jag det, verkligen. Verkligen.
Och fru och kvinna, ja, typ, och mamma såklart.
Men det är väldigt viktigt att skilja på de sakerna, för att det ena handlar om prestation och det andra handlar om person. Att man måste få komma hem på måndagen och antingen ha vunnit VM-guld eller kommit sist i en lokal tävling i Stävje och vara densamma. Det tror jag är grunden i vårt förhållande. Vi har nog en förståelse för varandras yrken, för att de bygger på att prestera. Skriver du en bok så måste den sälja. Gör du ett sommarprogram så måste någon lyssna på det. Rider du i en tävling så måste du placera dig för att du ska kunna försörja dig i grunden. Hon är ju professionell idrottsman, och min profession är också avhängd på mina resultat. Och där finns en förståelse, men det är ju inte så att vi inte pratar med varandra ifall den andra har varit dålig på jobbet. Det har inte med det att göra. Och det tror jag har varit en förutsättning för att kunna hålla ihop så pass länge som vi har gjort. Och har för avsikt att fortsätta med att man respekterar att den andra har ett yrke där det inte går att satsa mindre än allt. Men där man också får lov att kliva av emellanåt. Det går inte att vara lite professionell och hålla på med en idrott eller skriva en bok när du har tid. Du måste ta dig tid, du måste försaka andra saker, du måste sitta på nätterna och knacka tecken, annars så kommer den aldrig att bli klar.
Har barnen blivit lidande?
Nej, det tror jag inte. Vi har haft en väldigt stå och hjälpa Malins föräldrar. Vi bor på en gård och de föräldrarna bor, hennes föräldrar bor bara ett par meter från oss, och de har kunnat gå och komma som de har velat. Jag har aldrig haft dåligt samvete för barnens skull. Jag har saknat dem väldigt mycket, men så kommer man hem och skriker jag hemma nu, så hör man någon som säger okej.
Vem bryr sig?
Ja, vem bryr sig? Jag visste inte ens om att jag varit borta 2 dagar.
Men, ja, men då är man ju trygg.
Ja, och de har aldrig heller tvingats med på grejer och sagt jag vill inte åka, jag vill inte vara med, utan de har åkt med på hästtävlingar när de var barn, alltså när de var barnbarn, i bemärkelsen att de inte kunde vara ensamma hemma själv eller vara med sin mormor och morfar, och sen har de haft kompisar på hästtävlingar eller så har de åkt med mig. Men de är idrottare också, den yngsta spelar fotboll och handboll och den äldsta spelar handboll i A-laget i Norrköping. Så att vi har åkt på mycket handboll.
Ni har förlåt?
2 söner.
Okej, ni har 2 söner och de är födda?
05 och 09, så den 19 när den ena och den andra ska fylla 15. Mm. Så att,
ungefär som mina barn.
Ja, och du vet ju liksom, de är ju självgående och de har egna viljor, och det är väldigt stor skillnad på vad man måste och vad man får välja mellan.
Och sen tycker jag det är så härligt att höra det liksom. Jag och Malins föräldrar bor där och bara känslan av mormor och morfar och komma och gå lite och tryggheten att faktiskt bo på landet och så vidare. I skolan då, jag tänker ni bor i Norrköping och så har man 2 rikskändisar till föräldrar.
Mm. Jag tror inte att det har spelat så stor roll, men med det sagt, jag har inte en jävla aning om hur det är ifall det är så att första dagen på dagis, första dagen i nya skolan, att oj, där kommer deras föräldrar. För att i Norrköping så är Malin och jag väldigt kända i bemärkelsen att folk vet vilka vi är, och det skrivs om oss i tidningar och man får höra det ibland på gymmet eller när man är ute och tar en öl, så vet de oftast vilka vi är. De är väldigt stolta över Malin för att hon representerar Norrköping ute i världen. Och jag är nog mera något konstigt som jobbar med något som man hört talas om, men man vet liksom inte riktigt var jag jobbar. Det mentala avståndet till Stockholm från Norrköping är väldigt stort, även om det bara tar 1 timme och en kvart med tåget hit. Så att jag är nog mera av någon slags kuf.
Bihanget.
Ja, det är kufen som gör någonting och rör sig i en annan värld som inte finns här. Medan Malin kan man ju se tävla och rida och kan se på TV. Hon representerar stan på ett sätt så att hon
she's the queen.
Ja, man är väldigt stolt över hennes insats. Och hon sätter liksom Norrköping på kartan ute i vida världen. Det gör inte jag på det sättet.
Du sätter inte Lund på kartan.
Nej, men där kanske är mer. Där tror jag att nog det finns mer. För där är vi liksom en liten klick som har liksom flyttat hit och gjort saker och håller ihop. Alltså jag gick ju på samma skola som, fast inte samtidigt. Ja, Timbuktu och jag gick på samtidigt på skolan som sen Måns Zelmerlöw gick på. Och innan det så var det Kattis Ahlström som gick där. Och vi har faktiskt sen några år tillbaka har de en kväll i Lund där det heter Made in Lund. Där jag brukar vara konferenser. Det är många som kommer hem. Komiker Marika Karlsson är också. Vi är liksom från samma gäng därifrån. Och då är man hemma och liksom. Ja, men då är det väldigt viktigt att inte ha förändrat sig. Bara så du vet, det är härifrån du kommer. Och det är ingen liksom hoodpryl, utan det är bara Lund har man ett inbillat självförtroende ifrån. Man tror man är väldigt bra. Man har ett naturligt sätt att ta för sig. Det vet jag, min kompis Mark Levengood har sagt. Vad fan är det med er från Lund? Ni bara, var ni än kommer i världen så bara sparkar ni upp dörren och säger tjena. Ni, vad kan jag göra för er då?
Ni danskar.
Ja, men faktiskt. Mm. Faktiskt.
Det är faktiskt skillnad på danskar och svenskar. Och det är ju nära, tänkte jag.
Ja.
Och alla de här längorna, de här danska, finns ju också nere i Skåne. De här, vad kallar man det?
Skånelängor.
Skånelängor, det är ju dansk design, skulle jag säga.
Ja. Korsvirkeshusen.
Ja, du ser lite koll.
Mycket bra, mycket bra. Jag älskar Danmark, Köpenhamn.
Det säger alla. Man älskar danskarna, de är ju lite mer rough, de är tuffare, bättre självförtroende, men man ska aldrig göra affärer med dem.
Nej, för att de har en, vi pratade om sanning innan, de har en annan uppfattning om det.
Det finns en
historia som säger så här, det var en man som träffade en svensk miljonär och en dansk på gatan, så hälsade de på varandra. Och ett år senare så träffade han dem igen, då var det en dansk miljonär och en svensk med en erfarenhet rikare.
Exakt. Mm. Och det är säkert 30 pers genom åren som har sagt det till mig. Och alla ser exakt samma sak. En handskakning, inte en handskakning. Dagen efter ser affären helt annorlunda ut än vad du gjorde dygnet innan. Det är helt otroligt.
Mm. Men ett fantastiskt land.
Men ett och roliga människor.
Ja.
Mer edgy, säger vad de tycker och tänker. Och så vidare.
Ja, och de tycker att vi är så vansinnigt mesiga, tråkiga, lite sådär semi-kristna. Vi ska hålla oss till någon slags rättrådighet.
Det är ju så.
Vi tycker och tänker en sak, säger en annan, gör en tredje.
Ja, men det är Lutherfågel och det är jantelag och man ska inte tro, man ska inte vara. Det finns så mycket lagar, bara vad den du är.
Ja.
Punkt slut.
Ja.
Om jag vill vara här i tv-rutan så får jag väl vara det.
Det får du vara, absolut.
Men du Henrik, tillbaka då, och nu har jag levt upp då, träffats i 24 år, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Hur har ni fått det här förhållandet att funka då? Känner du så här, jag är fortfarande kär i min fru?
Ja, det känner jag, och jag tror att grunden är att vi låter varandra vara, och att ingen upplever att den har fått offra sig för den andras skull. Att offra sig måste man ju veta för vad, och gärna få någonting tillbaka. Men jag tror att vi behöver aldrig fråga varandra om lov. Jag ska åka och jobba eller jag ska åka och tävla. Utan man meddelar. Den helgen kommer jag vara borta. Eller de här dagarna kommer jag vara borta. Hur löser vi detta? Hur fixar vi detta? Att vi har en överenskommelse av att när vi ses så ses vi. Jag har varit väldigt noggrann med att aldrig komma hem och vara trött. Att aldrig komma hem och säga, nu måste jag bara få vila. Det måste jag göra någon annanstans. Eller det måste jag tänka på när jag är borta. Så att man alltid försöker komma hem i en bra version av sig själv. Att respektera att nu är jag bland dem som är mitt liv, min grund. Då kan jag liksom inte komma hem och vilja lägga mig tidigt eller kräva att tystnad eller service, mat på bordet. Utan.
Är det inte lite sådär också att när man kommer hem då och varit borta ifrån varandra och man har gjort sina saker på sina håll, att det också tänds en gnista, att man inte har sett varandra på ett tag?
Jo, men det finns ju alltid någonting i saknad som bygger upp någonting. Men det finns ju också samtidigt en liten stund av att lära känna varandra igen. Att har den ena varit borta eller som så att du har varit borta i en bubbla motsvarande Let's Dance och kommer hem, så har man ju blivit en annan. Man har någonting annat att prata om. Om man Malin varit och tävlat i en vecka i Spanien, så är det ju den rytmen hon kommer hem med och måste stämma och in och synka med vad vi är någonstans, med en son som har en match och en annan som har ett prov och jag som har gjort någonting. Att liksom, okej, vad är läget? Vad är frekvensen? Så att det är inte bara till att fortsätta samtalet som man var på innan. Men det är också ett ansvar, inte bara att komma hem och passa tider, utan att också vara någonting, att komma hem med någonting. Alltså ska man åka iväg så måste man med sig någonting tillbaka, så att man inte tror att saker och ting står stilla när du är borta. Att hemmet är ju också någonting som är rörligt. Att längta hem är att längta efter någonting som har varit, men du kommer hem till någonting som är någonting annat.
Det var intressant och bra sagt, tycker jag.
Tack så mycket, Martin.
Nu håller du på att skriva en bok här.
Yep.
Du har skrivit många böcker såklart. Mm. Har man läst Jan Guillous bok 100 gånger om så lär man sig ordförråd. Vi pratade om det tidigare. Ja. Guldet OS.
Mm.
Handlar ju om hästhoppning.
Mm.
What a coincidence.
Verkligen.
Berätta om den.
Det är en bok som handlar om när Sverige vann OS-guldet i Tokyo 2021. Skulle egentligen varit OS 2020. Sverige har ju varit i många år en nation som har varit nöjd med att vara med och ta ett brons och ta ett silver och så vidare. Men helt plötsligt bestämde man sig för att nu går vi för guldet. Nu har vi bra hästar, nu har vi bra ryttare.
Så och hur visste du att det var bra ryttare?
Ja, men för att de har gjort det länge. Det är vuxna människor. De har liksom lagt ett helt liv på att rida. De är över 40. De har ridit varenda dag sedan de var 10.
Kan du berätta om ryttarna nu?
Den ena är min fru. Och sen är det Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann. Och jag har ju haft insikten och följt det här i 20 år. De sista 20 åren. Och då, men vad den egentligen handlar om, boken, är att den utspelar sig ett par timmar sista dagen på OS. Det handlar om att när du helt plötsligt hamnar inom gripbart avstånd från det du har drömt om i hela ditt liv och du måste riskera allt. Du måste sätta allt på spel, inklusive din dröm. Nu har du chansen att ta guldet. Vad är du då gjord av? Vem är du när du måste ta beslutet att jag vill vinna eller jag backar och känner att det är okej. Okay. Det får bli som det blir. Och det tyckte jag var intressant att skriva en bok om, för att efter att jag hade kommenterat det på TV så kände jag att nu börjar en ny tid. För nu hade helt plötsligt tre svenskar bestämt sig och de fick gå så fruktansvärt lång väg. Och allting avgörs mellan tredje och näst sista hindret när Peder ska ta 7 eller 8 galoppsprång. Tar han 7 så innebär det en stor risk. Men då kommer han också hinna i tid över mållinjen och vara snabbare än USA. Han måste riskera allt för att göra detta. Och det beslutet tar han där och då. Och de vinner. Så att det finns en väldigt vacker berättelse i det. Det var därför jag ville skriva den här boken. Det finns ett drama i det som är oerhört fascinerande.
Och sen får man inte glömma att det är tre människor som ska lyckas med exakt samma känsla och precision och vad ska man säga, determined, när man är,
ja, man ska vara exakt lika hängiven, ja. Och man ska vara exakt,
men man får inte rucka, det får inte komma en osäker känsla i hela din kropp, och att alla tre ska hamna i den känslan,
att den... alla tre måste lita på att att de andra två gör sitt yttersta. Man måste lita på att de har förberett sig. Det är det som är en vinnarskalle. Det är att förbereda sig. Det är inte att hålla på och svära när man skjuter utanför eller kasta en hink med vatten på materialförvaltaren. Det är bara dåligt beteende. En vinnare är den som förbereder sig bäst. Och det är det du måste lita på att de andra har gjort. Att de här vill det här lika mycket som jag.
Men också att ni är tre.
Ja.
Det är ju enklare när man är ensam.
Ja.
Fantastiskt. Tack snälla för att du kom hit.
Bettina, det var stor ära och glädje att vara här. Och nu går vi vidare genom konflikter, glädje och sorg.
Så kul att ha dig här. Ja. Jag hade kunnat prata med dig i 100 år till. Ja. Tack.
Tack.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.